hoppas att min röst ska hålla. Jag har inte ens lyckats ha så mycket sjukdomar som jag har i min familj de sista veckorna. Vi har haft ögoninflammation allihopa, varav Julia tre gånger, en jag två gånger, vi andra bars en gång. Vi har alla haft utom en kräksjukan och vi har flunsa alla andra också, Julia nu på sin andra varv. Så ni kan ju be en bön också att lite hälsa kommer in samtidigt som jag predikar. Jag har ett tema idag som är mig väldigt nära hjärtat. Jag skulle tala om efterlängtad frihet. Det var en hel lång bibelvers som låter så här. Romarbrevet 3:23, många av er kan ju den där på minst tre olika översättningar. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Jag tror det inte går en enda vecka då inte jag får meddelande, samtal, mejl, besök av folk som vill berätta vilken kamp de infinner sig i när det kommer till synden. Och idag får du riktigt spänna dig i ditt andliga säkerhetsvälte, för idag kommer jag kanske ha en lite mer radikalare predikan än jag brukar. Hur så sällan man predikar nu för tiden, så man väl får chansen, då kör man ju på lite. Och jag ska börja så här att det finns för min del en väldigt stark YouTube-video. Det är en artist som heter Zach Williams som sjunger, jag har en bild på det där, No Longer Slaves, för en stor hög med fångar i Harding Prison. Och för min del är det väldigt berörande att se dessa fångar, många av dem står med upphöjda händer och prisar Herren. Och det är som att se dessa fångar, många sitter inne med långa och ganska hårda domar över sig. Men jag sitter och ser på den här videon, säkert utan att överdriva, sett på den 100 gånger. Och du behöver inte se på den nu, men du kan se på den 20 ikväll sen. Men att sitta och se på de här fångarna som prisar Jesus, så slår det mig att trots att de är fängslade, så tycks de ha en större frihet än vad jag ser hos många av mina syskon här inne. Så trots att de tittar inne i fängelse, så i alla fall i den här videon kan det hända att de är fyllda med anden lite extra mycket nu när säkert kör på där för full fart. Men för min del så känns det som att de, många av dem lever en större frihet där inne än många av oss gör utanför fängelset. Och jag skulle vilja se lite mer av friheten bland Guds folk. Ja, om jag ska vara riktigt ärlig med dig, jag skulle få lite mindre samtal, WhatsApp, e-mails, alla det köre, med folk som berättar att nu är jag fast i den här synden, jag kämpar den här synden. Det är klart att vi är mänskliga och vi faller i synd. Det vet vi alla. Det sa ju Salomos, att det finns inte en enda människa som inte syndar. Man kan skylla på sina 1000 fruar, men det är en annan historia. Men jag skulle ändå vilja se lite att det skulle bli en väckelse i församlingen där kedjor faller av. Där beroenden bryts. Där människor får uppleva den här friheten som ändå Guds ord lovar oss. Det är inget förslag, det är ingen rekommendation, utan det är löften från Herren. Och Gud kan ju inte ljuga. Så du kan vara fri, men ändå fängslad. Och många människor känner idag att de inte lever i den frihet som Gud har kallat oss att leva i. Man känner sig främmande i Jesu ord, Johannes 8:36. Han säger att om nu sonen gör er fria, är ni verkligen fria. Det är vad Jesus säger. Det betyder alltså att du och jag mött Jesus, så tycks det borde det följa med på posten en frihet. Om Jesus gör oss fria, så borde vi verkligen vara fria. Och det grekiska ordet verkligen, det är inte så den hypotes, utan det är så att det är så. Punkt. Galaterbrevet säger vidare att vi är kallade till frihet. Du är kallad till frihet. Men låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och det där skulle du kunna sträcka undan nu med din virtuella penna i din virtuella bibel. Och lite tips, läs en fysisk bibel. Köp en där ute, har du en tråd så kan säga att någon äldste broder betalar den åt dig. Men sträcka under den där meningen. Låt bara inte friheten ge köttet något tillfälle. För där ser jag en problematik bland Guds folk. Du och jag, vi ger köttet tillfälle lite väl många gånger. Och det är lite det jag skulle vilja... Får se om man alls får predikan om mera efter den här predikan. Du var inte ännu, Benjamin kom in. Jag såg att de rullade in på parkeringen där nu. Men problemet som jag ser är det här. Synden regerar i våra liv. Och jag ändrar den här rubriken. Jag tyckte den var lite mer brutal. Min första rubrik hette att människan älskar att synda. Så jag måste tona ner den lite. Men där ser jag lite som problemet att det är inte bara Gud som regerar i ditt liv. Det är synden som regerar. Och vad gör den som regerar? Jo, den som regerar, den bestämmer över dig. Om Jesus regerar så bestämmer Jesus över dig. Men om synden regerar så bestämmer synden över dig. Och det finns ju nu en, som jag tycker, en lite märklig sekvens i Andra Mosebok. Ni vet Farao, de här många plågorna som drabbar landet. En av de här plågorna som hände, det kom en sån grodväckelse över Egypten. Det står att de var överallt. De var i köket, i sängen och det bara sa kvack, kvack, kvack. Det var när jag var i Tanzania så de hade också grodväckelse där. För det var hundratals kände som paddor som bosatte sig utanför mitt fönster. Och sa kvack varenda kväll. Och det är ungefär sånt upphöjt i 1000 som drabbade Egypten. Och Farao får lite utmaningar med det där. Så han får panik. Han kallar till sig Mose för att få slut på eländet och följande konversation äger rum. Och lyssna. Mose sa det till Farao, du ska få äran att bestämma när jag ska be för dig, dina tjänare och ditt folk. Så att grodorna försvinner från dig, dina hus och bara finns kvar i Nilen. Han, alltså Farao, svarade imorgon. Alltså han fick ett helt dag till med de här grodorna. Och någonstans där tycker jag att det är människans inställning till synden. Han vill ta det imorgon. Grodorna foppar på där i sängen. Små grodorna, ni kan ju det där. Och för mig blir det talande i människans relation med synden. Hon vill så gärna synda. Problemet med dig, du vill lite för mycket synda. Och jag också för den delen många gånger. Fastän hon vet att hon inte borde göra det, så tänker hon, ja men jag tar tag i det imorgon. Det är ganska idiotiskt egentligen. Att vänta med någonting imorgon som förstör ditt liv idag. Det finns en väldigt tragikomisk berättelse om en kvinna. Och det här är en sann berättelse, den är ännu mer tragisk. På en anonym plats ganska nära oss, men inte i vår församling vill jag betona. Så kom min kära mor på ett hembesök en gång för ett antal år sedan. Och när modern min träffade på en dam som var så arg och bitter på en annan pastor. Han var i det 20 år. Och min mamma måste nysta upp det där och fråga att vad är det nu? Vad hänt i ditt liv med den här pastorn? Och damen berättar att jag för 20 år sedan kom en pastor och han stal en bok av mig. Jaha, sa mamma. Är det nu värt att vara bitter? Ja, men hon var så arg på den där pastorn och freste på ögonen. Det kom rök ur öronen och så vidare. Och min mamma kände lite den där pastorn så hon hörde av sig till honom. Hon bodde i södra Finland. Och så frågar hon, hör du, jag har en dam här i mina trakter som säger sig att du har stulit en bok av henne. Vet du någonting om det här? Varav damen svarar, eller när pastorn svarar, krafsar sig lite bak i huvudet så uppkommer mitt allt ihåg den här sekvensen att jo visst, jag har den där boken kvar här hemma. Men var det inte så, funderar han med min mamma, att hon gav mig boken. Ja, men det är kanske bäst att ge, hon har ju sur på dig nu 20 år. Så min mamma får boken, besöker den damen och damen blir så lycklig. Fått boken tillbaka. Men min mamma måste lite försynt fråga den här damen att den här pastorn menade att du hade gett den här boken till honom. Hur är det nu egentligen? Varav damen svarar, jo, men jag ångrade mig. Och där brukar jag fundera ibland att låt inte en bagatell förstöra ditt liv. Låt inte en liten detalj, en elak mening, en pastor som glömmer att hälsa på dig i kyrkan, en arbetskamrat som kanske sårar dig, en skolelev som inte hjälper dig med grupparbete. Låt inte en bagatell flytta in i ditt hjärta och bo där i 20 år. Så att du går miste om 20 år av frihet tillsammans med Jesus. För jag ser en stor fara med när du har de här inneboende synderna i ditt hjärta. Paulus säger nämligen så här i 2 Korintherbrevet 6. Att nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Alltså det är nu vi ska ta tag i saker. Inte imorgon. Du ska inte ha grodslakt imorgon. Du ska ha avrättning ikväll med dina paddor som hoppar på i dina inre dammar. För jag säger det så här, och det här är ganska viktigt enligt mig själv då. Du kan inte garantera din iver mot synden imorgon. Och det finns nästan inget annat än oförsoning som Jesus går så radikalt åt som synden i oss. Han säger nämligen så här. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Om din högra hand förleder dig till synd, hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna, och Gehenna är ett ord för helvete. Kära vänner, jag tycker ibland att du och jag och västvärlden har en för liberal inställning mot synden. Vi kan inte låta paddorna regera. Vi måste höja nivån. Och jag kommer till det snart lite mer av varför. Vi är inte ute efter syndfrihet, för det går inte. Men vi är ute efter att föra lite krig mot synden som förstör i oss. Hebreerbrevet ryter till då det säger: än har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Och varför är Jesus och övriga Bibeln så väldigt hård och radikal kring detta? För min del finner jag svaret i Jakobs brev kapitel 1 och 15. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Den största katastrofen ur Guds perspektiv är att det liv som han har planterat i dig skulle dö ut. Bibeln säger att allt som inte sker av tro är synd. Om synden mognar och får härja fritt i ditt liv, så är risken påtaglig att ditt inre liv sakta men säkert dör. Bibeln säger: nej, det är missgärningar som skiljer er från Gud. Era synder döljer hans ansikte för er, så han inte hör er. Jesaja 59:2. Synden är en mur mellan människan och Gud. Och utan en relation med Gud är människans liv hopplöst. Jag har med egna ögon fått se, och jag ser detta med sorg. Jag har med egna ögon fått se när synden har hoppat in i en människans liv. Så jag har fått se hur den människan som hade, enligt mig då igen, en stark kallelse över sitt liv. Att predika evangelium, att vara ut och övervinna världen för Guds rikes skull. Men så har man låtit en bitter rot till exempel, ett syndigt begär, mammons kärlek, alltså kärlek till pengar, flytta in. Och så har man kunnat se att med tiden har den här passionen till Jesus, till Guds rike, bara avtagit och avtagit och avtagit. Och till sist så är det borta. Och det är därför, kära vänner, vi bör föra krig mot synden. Inte mot syndaren, utan mot synden. När Adam föll i synd så frågade Gud, var är du Adam? Han sa inte, vad har du gjort? Till att börja med. Gud är alltid ute efter människan till upprättelse, och det kommer vi in på snart. Det är ju bara ett preludium till min riktiga predikan. Men nu är det ledsamt att se människor med kallelser att tjäna Gud. Och se dem byta ut den kallelsen mot tjäna synden istället. Och jag vet att jag kör på lite extra idag, men det är så bara. För synden, den härjar mot alla håll. Den slår ner dig själv, den slår ner din kallelse och den slår ner dina medmänniskors liv. Synden skapar människor som är självcentrerade, egoistiska, narcissistiska och enbart drivs av sina egna begär. Och det är inte så konstigt att Paulus avslutar sina klagovisor i Romarbrevet 7 på detta sätt. Att jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? För så känns det ibland. Har du haft någon syndanöd någon gång och känt på det sättet? Men både som Romarbrevet 3:23 och Romarbrevet 7, den sista versen där, slutar du inte på det sättet, utan hur låter Romarbrevet 3:24, nämligen så här. För nu ska vi tala några återstående minuterna om förståelsen av Jesus försoningsverk. Romarbrevet 3:24, så står det att det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför det är friköpt av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. Du kan hålla 10 predikningar och skriva 14 böcker om de här 2 verserna. Det är så sprängfyllt med evangelium. I princip har du hela Mose lag sammanfattad i de där 2 verserna. Och jag skulle vilja avsluta. Vi ändå går in i stilla veckan och det är palmer och sånt som viftas på mig idag. Men vi är ändå på väg in i påsken. Och har ni tänkt på vad det var den första stora kontroversen som Jesus startade? Var det som fick att de blev lite nervösa och började skaka där av ilska? Det var inte att han helade sjuka eller ens drev ut onda andar. Men det var något som vi finner i Markus 2 kapitlet där i vers 6 och 7. Nu satt där några skriftlärda och det tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han hedar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Så som hände, det var att Jesus hade botat en man genom att säga, stig upp, dina synder är förlåtna. Och då blev det lite fart och rörelse och fariserna blev arga på honom och tyckte han hedar, för bara Gud kunde förlåta synder och det är ett bevis för treenigheten som parentes. Det var nämligen att Jesus började förlåta människor deras synder. Det tycks att skapa en sån vrede hos fariserna att just denna del blev deras drivande argument varför de ansåg att Jesus senare måste korsfästas och dö. Han dog ju på Golgata kors. Jag tycker ibland det är lite absurt att tänka att kristendomens största symbol av hopp är ett kors. Där har vi ett kors och du kanske bär på det ett kors. Jag skulle vilja ha ett kors. Någon kan köpa det till mig någon gång. Det har rostat sönder mitt förra kors nämligen. Men nog är det märkligt att vi tänker att det hoppingivande saken vid korset. Paulus skriver att han vill inte på något sätt vara stolt över någonting annat än Jesu Kristi kors? Hur kan Paulus säga på det sättet? Paulus var den mest högutbildade, han hade studerat vid det främsta universitetet, han hade, var romersk medborgare, han hade fått se människor uppväckas från de döda. Han kunde hela gamla testamentet, fanns inte nya då ännu, utan till. Han predikade, och ibland somnade folk när han predikade, men han väckte upp dem från de döda sen efteråt. Han hade fått möta den levande Jesus på väg till Damaskus. Han författar stor del av Nya testamentet. Han startar församlingar ända runt hela Medelhavsområdet. Han blir den starkaste rösten och är fortfarande idag historiens främsta kristna apostel. Men han tänker inte på någonting av det där när han vill fundera vad han är stolt över. Han säger, jag vill bara vara stolt över en sak, och det är Jesu Kristi kors. För vilken världen det kostar för mig och jag för den. Varför? Jo, för det är någonting fantastiskt fascinerande med Jesu Kristi kors. Att Jesus, och här kanske kommer min viktigaste mening idag. Att Jesus hade mandatet som Gud att förlåta synder. Och som syndfri i människors gestalt hade han även rätten att bära mänsklighetens synder. Jesus kunde förlåta synd. Men som Gud och i människors gestalt kunde han också bli det perfekta offret för din skull. Jesaja profeterar många hundra år tidigare att straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Syndens pris blir betalt, inte genom oss, utan genom honom. Och då Jesus dör på korset, då skulle jag vilja ha som ett crescendo, höjdpunkt, hoppas det blir en sån i alla fall. Tre saker som jag identifierar att händer när Jesus kors fästes. Och förstår du det här, så tror jag att du kan andas lite lättare i din kristna vardag. För det är tre saker som händer. Först ser vi ett stort mörker som överfar platsen i flera timmar. Sedan då Jesus ger upp andan inträffar en jordbävning som leder till att draperiet som var mellan det allra heligaste och templet där inne så bryts. Och för det tredje så står att de heliga restes upp från sina gravar och gick in i den himmelska staden. Och låt mig nu få attackera din hjärna med några utsagor kring dessa tre punkter. För detta förklarar några väldigt fundamentala saker med hela kristendomen. Först, mörkret symboliserar all synd, all ondska, allt straff koncentrerar sig och landar på Jesus. Allt som du har gjort, allt som du kommer att göra, allt som alla människor har gjort mot dig, allt som du har gjort mot andra människor, alla orättvisor i världen, alla eländiga sjukdomar som förstör, alla krig, all ondska, all girighet, all avundsjuka, all narcissism, allt landar i den stunden på Jesus. Straffet blev lagt på honom för att du skulle få leva. Och det är den stunden som Jesus i sin desperation citerar psalm 22 och säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Kan ni föreställa er sonen i en ständig nära relation med Gud? Han sa det står så i Bibeln, att jag gör ingenting som inte först ser och hör min fader säga. Och sen att ha den här nära intima relationen, han var ju redan som en liten pojke i templet och satt där med farsan. Och föräldrarna gick hem i 2-3 dagar och sen upptäckte de att Jesus inte var, blev de lite nervösa och få på jakt och leta efter Jesus. Jesus led som en litet barn i den här nära intima relationen med fadern. Fick höra audiellt 3 gånger från himmelen. Detta är min älskade son. Lyssna på honom. I honom har jag min glädje. Det var den här tajta relationen. Men nu när offret, syndens förbannelse skulle brytas och hela mörkret koncentrerar sig kring Golgata kors, så upplever Jesus den här separationen från fadern. Och i en ångestbön ropar han ut i himlen: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är för att allt fel, allt dumt, allt elakt skräp som du har gjort, det dammsöks bort från dig och det landade rakt på Jesus. Allt straff läggs på honom. Allt. Och därför vi tror det skulle vara så fantastiskt om du skulle bli lite mer fri. För det skulle bli en större tacksamhet till Jesus, vad han har gjort för dig. För synden ska inte regera i ditt liv. Jesus ska göra det. Det andra som händer, det är förlåten, det gamla ordet förlåten, men funderar jag att på alls, då vet någon vad det betyder någon mera, så börjar jag googla på synonymer och typen draperi. 10 meter högt skynke. Och det var ingen sån där gardin som man ser igenom. Tjocka saker. Och när Jesus dör och ger upp andan så står det att en stor jordbävning äger rum och det där 10 meter tjocka väggen till draperi klyvs itu. Och det är en fantastisk bild på att människan nu fick tillträde in i Guds härlighet, in i det allra heligaste. Det som för enbart kunde göras genom ett offer en gång per år, genom en överste präst som skulle ta ett felfritt lamm och gå in i det allra heligaste. Där blev Jesus det perfekta offret. Och Gud bevisar att det offret är mottagbart i himlen genom att det allra heligaste bryts upp för mänskligheten. Varför det offret funkar för dig varenda dag, varenda sekund, hela tiden, det bevisar Gud genom att detta ägde rum. Skulle inte det bli tillträde till det allra heligaste, då skulle inte himlen ha accepterat offret för dig. Men nu bryts draperiet sönder. Och det är ett bevis på att du idag kan vara 100% övertygad om att du kan vara kristen. Johannes säger att jag vet att jag har evigt liv. Du kan veta det. Och beviset för att du kan veta det, det är att när Jesus dör, då blir det tillträde in i det allra heligaste. Människan efter tusentals år får en möjlighet, inte genom egna offer, utan genom Jesu offer, tillträde till Guds helighet och härlighet. Jag undrar ibland, tar vi för lätt på det här? Ja, men Jesus då. Ja, men så vart? Påverkade din vardag på något sätt? Att Jesus gick igenom det mörkret, den här förbannelsen. Det står i Galaterbrevet, förbannade var och en som blir upphängd på ett träd. Alltså Jesus blev en förbannelse för att du ska vara en välsignelse. Och det är därför jag ibland skulle vilja förklara lite krig mot synden i våra liv. För att när du syndar med vett och vilja så förminskar du Jesu Kristi kors i ditt liv. Men lite, jag kör på nu. Men jag är så mån om att du ska få komma in i den här friheten. Vi är inte längre slavar, utan vi är fria. I pingstpredikan som Petrus håller på och bullrar på med där i Apostlagärningarna kapitel 2, så säger han att det finns ett löfte som gäller var och en, också de som är vadå, jo, långt borta. Och det som är fantastiskt med Jesus, att oavsett hur långt borta vi är, så en enda omvändelse till honom, så står du framför honom. En enda omvändelse, så transporteras vi in i det allra heligaste och får stå där vid nådastolen. Hilasterion på grekiska, det vet jag bara för det fanns ett band jag med att starta en gång som fick det namnet. Alltså Jesus blev din nådastol. Och det betyder att direkt du omvänder dig och kommer till honom, så är det Jesus som för talan inför Fadern för din skull. Du behöver inte vara rädd på domens dag, Johannes 4, som vi sjöng och läste. För kärleken driver ut all rädsla. Paulus skriver i Romarbrevet 15:13 att i den heliga ande så överflödar vi i hoppet. Det är inte så där när du vaknar med en halv krapula en måndag morgon. Nej, du kan överflöda i hoppet. En påminnelse om att vi har en djup levande relation med Gud själv genom den heliga ande. Därför vi tror och vi vill poängtera varenda söndag minst 20 gånger att vi behöver leva och fyllas av den heliga ande. Varför det? Jo, för Jesus säger att den heliga ande ska påminna oss om allt han har sagt. Det betyder när du har en tråkig och trög måndag och tycker Jesus har flyttat i Normi. Om det finns någon plats vet jag inte. Men om det känns så, ja, men då har du den heliga ande på din insida som påminner dig om vad Jesus har sagt. Att han har sagt så mycket älskad hudvärde att han gav sin enfödde son. Att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. När du är fylld med den heliga ande så det går inte att leva tråkigt nästan. Klart det är kamp och det är elände och det stormar och Jesus sover ibland i båten. Det finns några dagar ibland. Men fylld av den heliga ande så tycks man kunna övervinna saker som man annars inte skulle klara av. Till sist så har vi den här kryptiska bilden när gravarna öppnas och de heliga steg in i den heliga staden. Vilket är en bild på att nu blev himmelen tillgänglig för alla Herrens folk. Jesus säger, jag tror det är inte 100% säker, men jag tror det är Johannes 6:37, att han förbereder en plats för oss i himlen. Han förbereder ett rum. Har du någon gång funderat hur ditt rum ser ut? En potatiskällare nere? Eller har du den här penthouse? Ja, men, oavsett vad det är, och vi har ju duktiga arkitekt här i pastorsteamen numera, men oavsett hur duktig man är så nu ser man ju lite fram emot att se hur Jesus har förberett vårt rum och inrett. Hur den mattan har. Är det en sån där 728K-skärm? Kanske inte man håller på med sånt trams. Men Jesus har förberett ett rum åt dig. Det betyder att han väntar att du ska vara där. Hallå? Jesus inte bara väntar utan han förväntar sig att när du dör så ska du till himlen. Jag menar, han dog ju för att du ska komma dit. Det är ett evigt hopp att tänka på himlen lite nu som då i en värld som skakar. Att inget som händer här kan hindra oss från en härlig evig boning där. Andra Korintherbrevet 5:15 säger att Jesus dog för alla. Alla har möjlighet att ta emot den här gåvan. Var du än finns, vad du än har gjort, hur du än har det, gåvan finns överallt, hela tiden. Och låt mig mot slutet berätta om min vän Filip, som för min del kanske var den tydligaste historien om Guds nåd och frälsande kraft. Därifrån en sommarkonferens för några år sedan. Jag jobbar ju som jag sagt några gånger förr på ett behandlingshem för tunga missbrukare och narkomaner. Och där fanns den här mannen. Och jag var en speciell man. Jag minns ännu min första diskussion med honom. Han sa att han, för Gud finns inte för honom. För honom är Gud, det kan vara en stol. Jag minns han sa, jag fastnade för mig i den stolen. Han hade polisen efter sig, jag minns inte om det var 12 eller 14 år. Han var den ledande knarkbaronen på Åland. I sitt nätverk hade han 256 underhuggare. Det sägs om honom att han var den första som tog in tunga droger till Åland. Så han sötte jag på då. Och tänkte han håller mig undan, för han var inte så enkel. Men så minns jag ändå en tisdag, jag skulle köra till jobbet. Och så säger till Gud att nu, idag ska jag vilja predika åt dig om någon. Och så hade jag också valt ut i mitt huvud vem det var jag skulle predika åt. Jag tänker man kan hjälpa Jesus lite. Och så kom jag dit och så minns jag ännu hur den här mannen, Filip, började fråga mig frågor om tron. Och jag tänker han bara provocerar mig. Men han var en ivrig där och så frågade han på mig någon timme och så pratade vi. Och så kör jag hem. Och så minns jag ännu när platsen jag kör där förbi Töby. Herrens välsignade plats. Och så hör jag mitt allt en helig ande säga till mig. Anders, honom har jag utvalt för mina syften. Och jag som enkel man jag är, så jag svarar Herren, vet du vem det där är? Och då svarar Herren, den helige ande sa direkt till mig, jag väljer vem jag väljer. Okej, tänkte jag. Jag far tillbaka till jobben lite senare och han är igen gång. Han frågar mig allt möjligt. Jag försöker svara efter bästa förmåga och så håller vi på där någon tid. Sen efter en par veckor så gör jag någonting som alla goda pastorer gör. Jag gömmer en bibel under hans kudde. Och sen är jag borta en vecka ungefär och så kommer jag lite nervös tillbaka. Man vet ju inte de här personerna, de kan reagera ibland. Och så frågar jag lite försynt att hittar du någonting när du får sova? Sa han, ja du menar den här bibeln? Jo men den här läst varje dag, sa han. Ja men det var ju bra, sa jag. Vet du vad, det är en påskkonferens på gång. Skulle du hänga på den? Ja, sa han, jag har aldrig varit i någon kyrka förr, förutom när jag stal saker från kyrkan i Mariehamn. Men dit kan jag nog säkert komma. Ja, om du kan ju komma på lördag kväll för då ska jag predika. Ja, men det gör jag. Och så tar jag med honom. Vi kommer in här, han kanske inte förväntar sig riktigt att det var ett sån här sorts möte som det är på påskungdomar i full fart. Och predikanten var galen. Och han sätter sig längst bak där och jag börjar predika på som jag då gjorde. Som den här, ni vet hur jag förr i världen, man var vild och galen. Och så jag predikar full gas och jag glömmer bort att han är här på mötet. Och jag profeterar över Borgå, det ska vara väckelse här och profetanden ska falla där och vara full fart. Och så slår det mig mot 11-12 tiden. Oj, jag har ju glömt bort Filip. Och så vart han far ut på stan och slagsmål. Och, jag menar, jag såg hans, när han skulle på rättegången så hade han 1,5 A4-sida med punkter mot honom. Jag minns ännu när han ska försöka få nåd från presidenten, han fick inte då. Peka just på det där pappret. Det var lite för många våldsbrott som hade fått någon sån här 4-årig dom då. Så jag funderade, vad har hänt med honom? Och sitter han längst bak i det där hörnet. Och frågar, har du överlevt? Jag minns här frågan, jag är en väldigt frimodig pastor. Jag tror på mig själv och min församling. Så jag frågar, har du överlevt? Och han svarar, Anders, kan man ännu bli frälst? Minns han svar. Ja, men det kan vi fixa, sa jag. Självförtroende kom tillbaka. Och så sa jag, vi kan köra hem till dig och så ber vi. Och där strax, jag tror klockan var 11:15 påskafton, så ber vi till Jesus för honom. Och jag har aldrig sett någon, och då har jag sett ganska många märkvärdiga frälsningsmirakel. Men jag har aldrig sett någon där ett liv förvandlas på det här sättet. Och jag får till Nyland, jag skulle predika där några möten veckan efter påsk. Så jag kommer hem sen mitt i veckan, han är riktigt arg på mig. Så han, du åker iväg och så börjar det hända massa konstiga saker. Så jag, ja men vad hänt då? Så han, och så sa han att jag vaknade mitt i natten. Och så har Gud talat med en dröm sen. Jag tror i alla fall det var Gud, för inte har du lärt mig någon sån här saker. Och så den här rösten sagt till mig att jag ska bevisa för dig att jag finns genom att du vaknar exakt 02:00. Och så vaknar han upp och ser han på sin digitala klocka och står det 02:00. Och så blir han så nervös att han vet inte hur ska han bete sig om Gud är i samma rum. Så han var ju nervös och kunde inte sova någonting resten av natten. Och var lite arg på mig. För jag minns ännu så väl hur han sa, Anders, varför gör det så ont i mig? Det gick alltså, det var ju 2 dagar senare. Varför gör det så ont i mig när jag hör människor svära? Och då står det ju en from, ska säga kristen man. Men han som hört den här mannen prata, han kunde inte säga en enda mening utan 4 svordomar. Men han sa ju mer svordomar än vanliga ord. Och så frågade han, men vad har hänt med mig? Han sa, det är Gud som har hänt. Löftet gäller alla, också ni som är långt borta. Och så går det några veckor, så kommer han till mig, hörde Anders, det har hänt en väldigt märklig sak här. Så jag vaknade, hade en syn. Och så såg Jesus i synen. Och synen gick ut på att det var någon djävul som höll på att misshandla mig och slog mig sönder och samman. Och så dyker Jesus upp. Och direkt Jesus dyker upp så förintas den här demonen. Eller djävulen eller vad det var. Och säger, men Anders, han såg ju lite märklig ut, Jesus. Ja, men hur såg han ut då, sa jag. Jo, men han hade hästsvans och lederjacka. Och jag frågar Jesus, jaha, ser du ut så därför? Så har ju inte Anders sagt att du ser ut, du ska ha vita kläder och skägg och kam. Och då hade Jesus sagt till min vän Filip, jag möter alltid människor sådana som de är. Vilket var väldigt uppmuntrande för mig. Sen jag gick ett par år, och kanske det största, det hinner inte berätta nu, men mitt största helande mirakel jag sett, så inträffar med hans mor. Där de ringer och säger till oss, att, eller jag hade en dröm egentligen om henne, där jag berättade i kyrkan några varv. Det dröm att Herren säger till mig, jag måste få besöka henne i Åbo och be för henne. Utan att veta så mycket om situationen. Men då får jag höra att hon hade en fjärde gradens 20 cm hjärntumör. Och vi får dit med Filip. Och vi ber, eller jag vill ta i lite det där be. Men jag minns fortfarande när de ringer oss utanför Björneborg, överläkaren, och säger, det är onödigt ni kommer hit för hon kommer dö ikväll. Och så minns jag en Filip, men den där rösten hör inte för oss, kör vi ännu hårdare. Och så kommer jag, träffar den mannen, kvinnan, Eva Maria heter hon. Och jag frågar, vet du vem Jesus är? Ser hon på mig, ja, vem är det? Och den grejen måste vara väldigt grundläggande det här. Och jag minns ännu, för jag hade 15 minuter på mig på grund av en lång annan sak som inte tar upp nu. Men jag hade 15 minuter på mig där utanför hissen i Åbo universitetssjukhus. Så jag sa, Gud har skapat världen, människan föll i synd, Jesus kom för att frälsa världen och dog för människornas synder. Om det som jag säger nu är sant, vill du ha det? Man måste ha de här turbopredikningarna ibland. Och ja, men det vill jag ha, sa hon. Men då sa jag åt henne, för det sprang så mycket folk där vid hissen, sa, kan vi inte gå in på ditt rum och be till Jesus? Hon sa, men det kan vi göra. Men det var ju en massa andra folk som delade hennes rum. Det var ju 20 andra patienter där som hade en stor grej där. För vi stängt synken där. Någon tittade in sitt huvud och frågade, vad håller ni på med där inne, minns jag någon sa. Men då ber jag en hög frälsningsbön och jag sa, och jag bad så högt att tänka, kanske någon annan vill bli frälst samtidigt. Och så blev hon frälst och tar emot Jesus. Hon berättar åt mig efter en dag. Två dagar kanske. Och den natten så en ljus gestalt kommit fram till hennes säng och rört vid henne. Och det är ju 11-12 år sedan. Hon lever än idag. Ära till Jesus. Ja, men även de som är långt borta kan Jesus möta. Och är inte då värt, kära vänner, att vi slänger bort synden som snärjer oss så hårt, om det finns ett härligare liv med Jesus. Alltså, jag hör ju inte människor som njuter av synden. Det är ett gissel, ett slav, ett ok. Någonting som förstör och någonting som härjar. Är det inte dags att vi gör oss av med det här för att istället leva det härliga livet med Jesus? Bibeln säger här till sist, Linnea kan komma upp så vi får en slut på det här. Alla ska känna mig. Från den minste av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mera minnas deras synder. Jag hoppas verkligen du har sträckat under i din bibel. Herren ska aldrig mera minnas dina synder. Jag tänker oftast på våra syskon som betalat så högt pris för sin tro. Och funderar varför de är villiga att till och med dö för sin tro. Men så landar någonstans i, är det inte så att de har förstått det priset Jesus betalade och den frälsningsupplevelse de har fått vara med om? Jesaja 43 till sist. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder minns jag inte mer. Aron, släng upp den där sista. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder minns jag inte mer. Ni kallade till frihet, sa Jesus. Men se till att inte er kötsliga natur får något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Låt inte någon bitterhet, oförlåtelse, ovis relation, ditt begär, må det vara pornografi, må det vara alkohol, må det vara pengar, att ingenting sånt skälar din glädje. Låt oss i den här församlingen få uppleva en väckelse av frihet i namnet Jesus. Jag har upplevt frihet så många gånger i mitt liv. Jag vet att det går att bli fri från vad som helst när vi närmar oss honom. Men jag säger att det behövs två saker. Det är min observation de här åren. Det krävs mod att offentligt begära hjälp från Jesus. Och det krävs mod att komma fram till honom. Varifrån ska din hjälp komma? Jo, din hjälp kommer från Herren. Jesus vill sätta dig fri. Men frågan är, vill du det? Vill du leva i din synd? Eller vill du leva det liv som Jesus har för dig? Och jag skulle vilja utmana dig idag. Kom fram, böj dina knän här framme vid trappan. Som ett bevis på att du behöver hjälp från Jesus. Vi alla har syndare gått miste om härligheten från Herren. Men vi står där fria som en gåva. För att han har friköpt oss. Och jag skulle vilja se idag lite rörelse, lite bojor falla. För jag har bett några veckor för den här predikan och har känt i min ande att idag ska människor bli fria från syndens slaveri. Man säger att det var lättare att ta ut folket ur Egypten än Egypten ur folket. Folket börjar knota, börjar tänka på gamla saker och gamla tider. Och så ville man tillbaka dit, det fanns både lök och rödlök och alla möjliga lökar. Ibland kan vi frestas att tro att det gamla livet utan Gud är bättre än det livet med Jesus. Men en lögn från djävulen. Det bästa livet du kan erfara och uppleva på den här jorden, det är livet tillsammans med den heliga ande, fri från synden. Den sonen gör fri, den är sannoliken fri. Låt oss be.